Podplay.
Nu blir jag livrädd. Alltså, tänk om det blev en podd av alla jävla samtal i kök.
Ja, det är den podden man vill ha.
Ja, men det är inte den podden man vill vara med i.
Nu är du det. Nu är du det. Ja, du satt, fattar.
Ja, det är för sent.
Hej och starkt välkommen till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Vi finns ju nu mer på Podplay. Vi önskar därmed, ja, det är funnits ett tag på Podplay, men vi märker att vi får massa nya lyssnare. Och då vill jag passa på att slå ett slag för alla våra avsnitt vi har bakåt också i tiden. Vi har ju några hundra innanför västen nu, Charlie. Hur tycker du det känns?
Ja, det är ju jättekul att göra, men ibland så hör ju folk av sig och säger så här: jag håller på att lyssna i kapp, jag är nästan i kapp. Det är så här stackars människor som sitter och lyssnar på oss 250 avsnitt och säger, jag har lyssnat på allt. Och då får jag liksom så här, det borde man skicka ut någon tapperhetsmedalj för eller någonting. Liksom,
kan ni inte ha en sån?
Jo, vi kanske ska ha en sån. Vi skickar ut liksom best in. Nej, men det sa jag någon gång att alla som lyssnar ska få en guldklocka så här, för lång och trogen tjänst. Men det fick jag ta tillbaka. Så att, men i alla fall, så det, vi finns ju massor av avsnitt, lyssna på alla, men just nu ska vi lyssna på våra fantastiska gäster som jag redan har framför mig i soffan här.
Mm.
Vi har suttit och mjukpratat lite innan sändning som man gör, och det kändes nästan så här, vi skiter i att sätta igång, vi bara pratar på. Men
vi måste väl ändå bara... Så,
hur är det med dig?
Ja, som är mig, ja.
Bjud in gästerna, vi tar hand om gästerna först, så serverar vi dig sen. Så börja med att presentera våra gäster då.
Ja, precis, och då så säger vi varmt och stort välkomna till Musse Hassevall och Robert Svensson.
Det som är bra med två gäster är ju att det blir lite maffigare applåd.
Jag låg efter, men tack så mycket. Tack för applåden.
Ja, härligt. Men du, är det bra med alla?
Ja.
Alla är friska, ja, och har haft en skön dag, eller är det här liksom ytterligare en punkt på 62 möten i en rad grej, eller vad är det?
Nej, jag har lite en sån dag, men det brukar bara betyda att jag är mer frispråkig eftersom jag inte har synapser kvar att tänka mig för. Så ja, det är bara bra, det är för er. Bra. Ja. Kanske inte för mig, vi får se.
Du då, Mattias?
Jo, men det är fint. Jag tänkte höra, det som är lite intressant här är ju att jag tror att det finns någonting som skiljer dig, Charlie, mot våra gäster väldigt, väldigt mycket. Och det är att jag uppfattar att, jag tror du har väl, har du någonsin slagits någon gång, Charlie?
Så här var det. Jag var ju väldigt mobbad när jag gick i skolan, och en av de sakerna som var till min nackdel då, att jag var väldigt rädd för våld. Jag var väldigt rädd för mig själv i våld och sådana saker. Så att jag har väldigt dålig tillgång till det. Förutom en gång i femte klass då Max knuffade mig i ryggen och jag, det bara, ja, någonting tände till som inte hade tänt till. Det var väl liksom droppen som fick bägaren rinna över, och det blev ett sånt här riktigt skolslagsmål där liksom, min upplevelse var ju att det var hundratals barn som bara var runt omkring, och sen så var det rallarsvingar på riktigt. Och jag kommer ihåg att jag försvarade mig inte alls, utan jag bara tog och matade till den här Max som var lite av en bad boy i skolan. Blev så rädd så att han sprang in på rektorsexpeditionen. Jag grät, men inte för att jag hade så ont, utan för att jag var så arg och det fanns så mycket var den där energin i som kom ut. Så det är mitt enda slagsmål jag haft. Sen såg jag aldrig Max mer för att han flyttade till Sydafrika. Inte för att vi hade slagit så mycket, utan för att hans familj flyttade. Så det är mitt enda liksom så här fysiskt våld som jag har. Och som du hör så lever det kvar som mycket tydligt.
Hur känns det när du tänker på det?
Dels så känns det som att det skulle vara trevligt att träffa honom och se hans upplevelse av detta, för att i efterhand som en mognare människa kan jag uppleva att han säkert hade en tuff tid. Det var liksom, ja, det är någonting som gör att man blir mobbad, och det finns också någonting som gör att man mobbar, och båda de två situationerna är värda att prata om. Men jag kan också känna att det var otroligt förlösande att få vara i min kropp, att någonting kunde få bli konkret. Det var ju som att jag ständigt var rädd. Men i det där väldigt kompakta ögonblicket så var faktiskt inte rädslan närvarande, utan det fanns ett filosofiskt där, men ett ögonblick av autenticitet.
Mm-hmm.
När liksom det fanns inget vad kan hända, utan nu händer det. Lite som att titta under sängen på det där monstret, om det fanns någon monster där eller inte. Mm.
Men då undrar jag, vart det någon skillnad bland kamraterna? Vart du mindre mobbad? Nej, steg det hade du varit, graderna?
Nej. Jag var sympatiskt mycket slag på sig, så det var nog mer bara en hack i kurvan. Och sen gick man tillbaka till och säga hej! Lite högt när jag gick förbi, och så hoppade jag och tappade böckerna, och så tyckte man det var jätteroligt för att jag var så rädd hela tiden. Så nej, det finns ingen sån solskenshistoria att sen dess så fick jag en respekt eller någonting sånt där. Men det är ju min enda våldska. Hur är det med dig, Mattias? Har du en historia av A History of Violence? Var det du i?
Nej.
Våldet?
Nej, det har jag inte. Men jag levde ju på, dels har jag jobbat på fritidsgård, och jag har haft kompisar. Jag har drivit gym i början på 90-talet, och jag drev det gymmet tillsammans med en kille som var typ, ja men han var svensk mästare i taekwondo. Jag minns, vi var uppe och tittade i Solnahallen, och det här vet säkert herrarna Robert och Musse, men
vi satt förmodligen där bredvid på läktaren.
Förmodligen, ja. För det var en speciell stund, därför att han och min kompis Erik, han mötte, eller han som jag hade företaget ihop med, han mötte då Paolo Roberto, som var liksom känd från Stockholms nattfilmen och sådär. Och sen mötte han honom i ringen, och sen så dömde domarna att han vann. Men då vägrade Paolo Roberto att gå av, liksom. Han vägrade att gå av mattan.
Jag minns den här matchen.
Oh, yeah.
Ja. Kommer ni, ja, jag vet inte, ja,
jag
om ni kommer
där,
ihåg
det.
Men, ja. Ja, och han vägrade gå av, och sen så var det någon stor herre inom sporten som pratade med domarna, och sen så kom den där snubben fram till Erik och sa att du är så duktig, så nu ska vi satsa på dig också. Men tyvärr så var det Paolo som vann. Så att hans protest där, då han satt på mattan en kvart, gjorde att domarna dömde om. Och sen fanns det där på video.
Ja, jag var där,
det var så orättvist.
Fan, vilken märklig historia.
Ja, ja, men det var
mycket som är
inte
märkligt.
Helt ovanligt på den tiden.
Nej. Kampsporten på 80-talet var...
Det kändes som att det var några andra krafter än de vanliga domarna som styrde, fick man definitivt känslan.
Tips för nästa års Melodifestival. Gå bara inte av scen. Nu är det jag som
vinner. Wow, jag gillar hur du tänker. Det är väldigt jättebra.
Ja, nej, men så märkte väl jag också, ska säga då, att det som jag tyckte var lite otäckt var att jag jobbade som fritidsledare när Stockholms nattfilmen kom. Och jag jobbade på en skola som var ganska utsatt och var mycket, mycket problematik och sådär. Och det som hände efter Stockholmsnattfilmen var att alla lite småstruliga elever, men de här som hängde på gården, de var ju ännu mer sugna på att slåss och fightas. Och jag upplevde det då som fritidsledare att det var hemskt, alltså vad den där filmen gjorde, vad den inte skulle göra. Det jag också vill tillägga, för det här är så kul att höra era aspekter på sen, Musse och Robban, men för mig var det ju också då att tyvärr så var det ju så att de som var de tuffa killarna, märkte jag, och de som slogs och hade sig, det var ju de som de vann ju liksom där och då, sen kanske inte över tid, men där och då så vann de ju, de fick massa mera tjejer, de fick respekt, de fick alla möjliga erbjudanden, de kunde liksom, alltså de tjänade på där de höll på med någonstans.
Oh yeah.
Det kommer jag ihåg att jag liksom...
Så, om de någon gång ansträngde sig i plugget, så kan du ge dig på att de fick mer beröm och att de fick mer uppmuntra.
Mm.
Så att, nej men det är...
Men hur är du med våld, Mattias? Har du själv varit i...
Nej, men jag...
har du slagit folk på flabben och ångrat dig, eller var har du varit i processen?
Nej, men det har hänt några gånger där jag har blivit utsatt så, när jag har slagit någon, men det är liksom aldrig några slagsmål, aldrig sökt upp dem, men jag har blivit attackerad ett par gånger.
Då har du
men
försvarat
jag tycker
dig?
Det är jätte, ja, jag tycker det är jätteläskigt. En gång var det på Cityfesten i Gävle, där en kille kom fram i pissaren och tog något grepp på mig och tog tag i min lilla spillevink, den man kissar med, helt enkelt.
Det gjorde han också.
Oj,
det har faktiskt aldrig hört talat om att någon råkat ut för på det sättet.
Nej,
alltså han var bra dragen, men alltså det var jävligt obehagligt. Otroligt äckligt, och stor och stark såg han ut. Och då fick jag också i ren panik, liksom, att man slog till honom.
Det är klart.
Och då var ju han så pass, vad ska jag säga, drucken, så att han stöp ner i pissaren och jag sprang ut därifrån, och jag tyckte det var hemskt. Men annars har jag hyfsat klar med, jag har varit nära flera gånger. Jag hängde också, ska jag väl eftersom jag då var kompis med, som jag berättade om, den här Erik då, så hamnar man ju i de där situationerna liksom. Det var mycket taekwondo och det var mycket sådana grejer. Och vi var en av de första som hade aerobic, som man kallade det för, på vårt gym. Och då var det också en hel del sparring och ja, men det var ganska stökigt liksom.
Nej, jag tycker men
jag var aldrig den.
Det är en grej som blir intressant som jag tycker som händer när du berättar den här historien. Att du säger, nej, jag har egentligen inte varit någonting. Och sen berättar du en ganska grov historia.
Mm.
Där du har liksom också tagit dig ur den med våld. Liksom. Mm. Men ändå räknar du som att inte du har varit egentligen i någonting. Och så har det varit för oss att skriva boken. Att vi började en ände där vi båda två var ganska överens om att vi inte hade liksom egentligen inte varit så våldsamma. Och då är jag ju till exempel gammal mobbare då istället.
Mm.
Och jag tänkte mycket på det du sa, för att när du berättar din historia, då är det som att så här, jag känner mig väldigt mycket igen i din historia. Alltså här, att så här börja gråta när man blir arg. Så även om jag var mobbare, och lite vad du sa också, att man är ofta, alltså våldet eller liksom mobbningen är ofta symptom av något annat, utan att skylla på någonting, vilket jag tycker är viktigt att inte göra. Men när man liksom börjar leta i de där grejerna, så är man, har ju varit så som man, så tror jag man väl ganska fort kan hitta ganska mycket grejer ändå där man har varit inblandad eller liksom på något sätt varit en del av våldet utan att ens räkna det som att man har varit det.
Men då måste jag börja med en så här skitnödig fråga här då. Vad menar vi när vi säger våld? Alltså hur har ni definierat när vi pratar om våldet i boken? Vad är våld liksom? Är det fysisk kontakt som är våld, eller finns det liksom mentalt? För jag upplever att det mest våldsamma jag utsatts för i mitt liv har ju kanske inte varit liksom kött mot kött. Och min son som är 12 år, han och jag kan ju gå omkring och göra fälleben för honom på stan och så här, slå varandra på armen. Och min fru är bara så här, jag fattar inte vad ni håller på med liksom. Och han bara, vi skrattar, vi älskar att brottas och vara fysiska med varandra. Det upplever inte jag att våld och fysik, alltså vad har ni?
Nej, men jag tror att vårt sätt att se på våldet, och det här var ju liksom en process medans vi skrev, men det är ju våldet som maktmedel och språk egentligen. Och där är ju det fysiska våldet är ju bara liksom, det är ju som att skrika det språket. Alltså det finns ju, man kan ju jobba med det väldigt subtilt också. Och bara att ha konversationskunskaper eller ha djupare kunskaper i det här språket ger ju en väldig massa fördelar. Det kan ju också vara ett sätt att undvika fysiskt våld.
Hur då menar du att man?
Ja, men jag tänker ju jättemycket på den historien du berättade i början. Liksom att, ja, men jag tror säkert att, vad hette han som?
Max.
Max. Han var säkert rädd för våld också. Jag tror att våld är ett sätt att skydda sig. Att ha ett våldskapital kan vara ett sätt att slippa våld.
Mm.
Att placera sig själv högre upp i en hierarki gör att man minskar risken för att bli attackerad. Så jag kan tänka mig att han var lika rädd för våld som du.
Mm.
Och vår det är olika varför man söker sig till kampsport eller sådär. Jag tror att vi är överens om att vi sökte oss dit för att vi var rädda för våld. Och vi ville inte bli förtryckta av andra som hade mer våldsförmåga än oss.
Men er bakgrund då? Jag känner ju, Musse, du och jag känner ju varandra sedan säkert 20 år tillbaks, 15 år tillbaks rätt väl. Och du är ju den snällaste människa. Alltså jag har ju så svårt när man ser dig, särskilt när man ser dina öron, så ser man ju att de där har ju fått, du har ju brottats en och annan holmgång, fast då under kontrollerade former. Men liksom, man hade aldrig, om man inte hade sett på dina öron att du har bråkat, så skulle man aldrig någonsin, förutom att det är ju, alltså Musse är så hård i kroppen så det är liksom nästan ont att krama honom, får man ju säga. Men om jag inte nu hade kramat dig, då hade du, ser du så oerhört, du ser så snäll ut, och man kan inte ens tänka tanken att du skulle ägna dig åt något slags våld. Men innan då, alltså historiskt, har ni båda slagit folk på käften liksom? Har ni varit ute och fightats liksom?
Innan vi skrev boken så var vi rörande överens om att vi inte hade gjort det. Och sen när man börjar gräva i minnena, då är det lite som det du sa. Att det liksom, nej, men jag har ingen erfarenhet. Och sen berättar du världens jävla historia från en pissoar. Och antyder att det har hänt liknande grejer ganska många gånger. Så att jag får nog erkänna, ja, jag har varit ute och fightats. Och det, för mig så började det nog med att jag blev slagen. Att jag inte hade, jag har inga någorlunda jämnåriga syskon. Liksom jag, när jag kom ut i först dagis och sen skolan hade jag liksom ingen som helst erfarenhet av våld. Och kunde inte riktigt det där språket. Så då såg jag till att skaffa mig kunskaper.
Genom att du gick du då på någon kampsport liksom regelbundet? Ja, nej, men,
ja vi, alltså, jag vinner nog i förhållande till dig och Musse för att vi har känt varandra i drygt 30 år. Och jag började träna judo när jag var barn och det räknas inte riktigt. Det var ju liksom i lågstadieåldern. Men sen när jag var i tidiga tonåren så började jag med karate och sånt. Och ja, så jag tränade. Och sen så var jag liksom, min skola var en stökig skola. Och det är lätt att förklara sig själv med sin bakgrund och liksom miljön man växte upp i. Men jag tror också att det finns, och det skriver vi i boken också, att det är liksom ofta när folk skriver om sina erfarenheter av våld så berättar de en historia där deras uppväxt eller liksom någonting resulterar i att de kommer in i våldsamma situationer. Och jag skulle nog säga att i mitt fall så har nog min personlighet gjort att jag sökt mig till våldsamma sammanhang.
Hur då menar du? Vad i din personlighet är det som att du...
Ja, men jag tror att jag har en stark social ambition. Om man är någorlunda analytisk och tittar in i en skåphall så ser man ju precis det du såg. Att, och det du berättar om från fritidsgårdarna. Att vara våldsam eller att framställa sig själv som att man har en våldsförmåga. För det är ofta det handlar om. Det handlar inte om den faktiska vapenmakten utan... Mm. Den upplevde, så gav det oerhört många sociala fördelar. Mm. Och om man hela tiden söker sig till ett intressantare sammanhang och man hör talas om folk och tänker liksom, gud vad spännande att få hänga med dem, då var ju liksom den sociala karriärstegen innebar ju att man försatte sig själv i situationer där risken för eller närvaron av våld och våldskapital var ganska påtaglig.
Och för dig då, Musse?
Ja, men jag skulle säga att jag har varit betydligt mindre i liksom den typen av situationer som Robban har varit. I princip nästan väldigt få då. Men sen har jag då istället varit våldsam utifrån att jag har tagit med mig min liksom mobbare upp i vuxen ålder många gånger. När jag har konflikter och framförallt konflikter på jobb och sådär. Så har jag liksom lätt drivit in i det och liksom fortsatt mobba då. Och då i någon värld när jag har liksom inte alls fattat att det har varit, för att oftast har det varit kanske någon som har varit i en chefsposition till mig då, eller liksom varit arbetsledare för projekt, för jag tycker inte personen sköter sig, då har det varit liksom mitt sätt att förhålla mig till det och ofta blivit påhejad i det också för att jag har varit den som har sagt ifrån. Men när jag tittar tillbaka på det så skulle jag säga så här, det har inte varit ett sätt att... ett så här rakt och ärligt sätt att liksom bemöta det och säga ifrån på något så här vettigt sätt, utan det har bara varit liksom elakt och oschysst. Och jag tror att liksom så som du beskriver, Mattias, att jag uppfattas som väldigt liksom snäll och sådär, och jag tror att jag också kunnat unna mig att framställa mig på det sättet mycket mer än liksom jag kanske har varit, för att jag har liksom ett våldskapital utanpå. Att man ser liksom på mina öron och liksom för att jag gjorde ett tv-program där jag åkte runt och slog. Så då har liksom folk redan vetat från början. Alltså, och då har jag liksom inte behövt, jag hade behövt hålla på med någonting annat.
Nu kommer världens sämsta klisché här, men det är det där man säger om hundar. En stor jävla chefer, den kan ju bara lufsa förbi, den behöver inte göra någonting för de fattar vad de har. Så kommer en liten bjäbbischnauzer och den ska liksom hålla på och skälla ihjäl sig och kaxa upp sig därför att det liksom behöver hävda något som den inte riktigt har. Den som har det så naturligt. Så man fattar att här är ingen mening att gå. Det är ju ingen som skulle gå på det annat än om de är fulla och ska skaffa några poäng och tänka så här, jag vill ha på min lista att jag har slagits med Musse.
Ja.
Men, liksom, men annars är det som så här, man fattar ju, här åker jag ju på däng och då behöver du heller inte utstråla någonting av det. Det var ju det som jag kan tänka att jag... Nu kommer jag till någon typ av fråga här. Det upplevde jag att jag saknade. Jag hade inget våldsspråk eller liksom tillgång till fysiken. Jag var bara matad hemifrån i liksom min Bullerbyskola liksom och i min uppväxt. Att liksom att det är aldrig okej. Det finns aldrig något försvar för att liksom bli fysisk. Och där har jag ju varit nog att inte vara så med min son. Inte heja på honom. Jag vill att han ska ha tillgång till sin kropp. För jag tror bara att veta att jag har mina gränser. Och jag kommer inte slå till dig för att du säger någonting. Men om du inte går härifrån när jag säger till för andra gången. Säger att nu slutar du. Annars så lyfter jag ut det härifrån. Att ha tillgång till det tror jag är viktigt för både pojkar och flickor och för män och kvinnor att liksom kunna även rent fysiskt hävda någon typ av gräns för att slippa behöva den där som ska gå lära sig roundkicks bara för att liksom...
Och det är klart att vi önskar det av våra barn. Ja. Det är klart att vi önskar våra barn att de ska kunna kämpa. Och hur lär man sig bäst att kämpa? Genom att kämpa. Mm. Alltså, för tänk på hur det är nästan i varandra. Jag lovar att det till exempel i idrott som ofta handlar om någon typ av kamp såklart. Även om det kanske inte är liksom man mot man kamp. Så tror jag så här att även när man liksom spelar curling så tror jag säkert att de använder också ett så här ganska aggressivt och militärt språk. Det skulle inte få honom i alla fall. Jag tror de säger så här. Okej, innan de går ut så säger de så här, nu går vi ut och krossar dem.
Mm.
Förstår du vad jag menar? Och det är en sån här grej som man inte... Alltså, jag menar, alltid är det liksom, ska det tas dit? När det handlar om så här tävling och ta sig fram. Och det är klart att vi önskar det av våra barn. Även om vi kanske inte önskar att de blir mobbare så är det så att de ska kunna stå upp för sig själva. Att de ska kunna kanske ännu mer stolt skulle man ju säkert vara om de står upp för andra också. Mm. Och den grejen är ju liksom super, super stark.
Ja, men du är ett barn eller?
Ja.
Ja.
Samma, och jag var själv äldst så att jag hade inte heller någon att öva på hemma.
Nej.
Sätta fysiska gränser och grejer.
Nej, för att jag tycker det där är jätteintressant. Kanske framförallt mot söner. Jag fick en dotter först och sen har jag fått... två söner och jag liksom med min dotter var det ju lätt för det vill ju inte, alltså våldets syfte är ju att dominera i allmänhet, det är ju ganska sällan liksom själva den fysiska skadan som är, utan det är ju dominansen.
Dominera eller undvika dominans liksom.
Ja, men det är också en dominans, ja. Liksom att inte låta sig domineras, liksom att sätta en gräns, och det var ju, för mig var det i alla fall teoretiskt sett, sen får väl hon sitta här om liksom några år och förklara hur det var egentligen. Men för mig teoretiskt var det ganska lätt. För jag gav henne, försökte ge henne de verktyg som jag hade på min liksom palett. Liksom. Sätta gränser, ta ett steg fram. Liksom. Ja, men att inte bli skrämd av aggressivitet eller våld.
Mm.
Men
hur gammal är hon nu?
Hon är gammal nog att komma till podden och berätta själv, för hon är 23.
Mm.
Men med mina söner tycker jag då blev det liksom, ja men då föll hela min teori ihop. För att liksom, jag vill ju inte att de ska bli förtryckta. Och för mig var ju liksom att utforska min egen våldsförmåga och också genom kampsporten vänja mig vid fysiskt våld på ett sätt så att jag inte var lika lätt att skrämma.
Mm.
Det var ju ett sätt för mig att bli lite bättre på att inte bli dominerad, manipulerad och förtryckt. Men samtidigt som man så är det ju i allmänhet du som är, alltså det är ju troligare att en förövare är en man än en kvinna, även om det finns kvinnliga förövare. Så, och då är det liksom, hur hittar man balansen där? Hur gör jag att mina söner kan få verktygen att inte låta sig förtryckas samtidigt som jag inte vill att de ska bli förtryckare. Det önskar jag dem inte.
Jag ska inte fråga vad svaret är. För det är
nej, gör inte det.
Jag är ändå intresserad av att höra hur ni har tänkt. För många av våra lyssnare, det är ju därför ni är här. För vi tänker att många av våra lyssnare är i den situationen Mattias och jag är. Man har barn som är i skolåldern och man är orolig för vad de ska utsättas för. Och är man inte det så blir man orolig för vad de ska utsätta för. Alltså, och jag då upplever att jag har ju bara en tes här som jag försöker köra därför att det vart inte så bra för mig.
Mm.
Men ni måste undersöka detta. Liksom det...
Jag tror att så som du beskriver er bråklek som ni håller på med, det tror jag är jag tror bara att det är nyttigt. Alltså både för att det är förberedande för... Liksom, och så möter han ju dig som vuxen. Så han möter någon som är starkare och egentligen överlägsen. Ja, och säkert tror du med att balansera det där då. Men jag tror att det där är jättenyttigt. Jag tror att det är för flickor och pojkar. Och jag tror att det är nyttigt för att det, liksom, det rustar ju en för någonting. Mm. Jag menar, sen, jag har inte barn själv, men jag tänker att man vill väl vara jättetydlig med vad man tycker är rätt och fel, såklart, till sina barn. Men det betyder inte att man inte kan hålla på sådär. Jag tror att det är, jag tror att det bara är för att jag tror att det skapar också något kämpande som jag inte kan tänka mig att man skulle man, alltså man vill önska verkligen sina barn att de ska ha det där liksom någon typ av kämpa eller kamp i sig, och så bara, kan man ju bara önska att de gör det bästa av det. Mm. Men sen var det, sen kanske man måste vara liksom vaksam på vad det tar vägen och vad det handlar om liksom. Men,
ja, men om jag skulle liksom lägga det här föräldraperspektivet, för det är mycket lättare, så är det ju några saker vi håller på med i boken, och en av dem är just det här att apropå hur du uppfostrades med liksom det finns aldrig en situation där det är rätt. Då utgår man ju från, på något sätt från att man ska kunna leva ett liv där man inte möter våld. Mm. Och då, om man tänker våld i en bredare bemärkelse, ett hot om våld, liksom någon som ställer sig över dig och skrämmer dig med sin fysiska uppenbarelse och därigenom får dig att verbal, även om det är en situation där det vore orimligt att faktiskt ta till psykiskt våld, så händer det något i dig som gör dig foglig. Det kommer, vi ser inte hur ett samhälle utan våld skulle se ut, eller i alla fall inte överleva. Så om det nu är där, om det nu bor i mänskligheten och i våra relationer, ja, men då är det ju taskigt att uppfostra våra barn.
Som om det aldrig kommer att finnas.
Det här kommer aldrig hända. Sen tror jag den andra sidan, som jag tror handlar om jättemycket om liksom förhållningssättet, och det har vi pratat mycket om sen boken, att det blir liksom hela det här offer och förövare, som att det var en vågskål.
Hur då menar du?
Ja, men att det liksom, om jag, alltså när vi berättar våra våldserfarenheter, så lät det som Mattias säger, att ja, men någon gjorde något mot mig och då var jag tvungen att försvara mig. Mm. Men det kan faktiskt vara så att eller jag hade en tuff uppväxt och då blev det här mitt uttryckssätt. Men du kan ju faktiskt vara 100% förövare och 100% offer. Alltså det ena tar inte ut det andra. Och jag tror att det är viktigt i relationen till barn, att liksom bejaka offerskapet, men också diskutera förövarskapet och åt andra hållet. Alltså det vet ju alla som har syskon, liksom, eller jag som har barn som är syskon, att liksom vid det tillfället det ena syskonet oftare äldre, för det lappar till det mindre syskonet. Mm. Och det mindre syskonet är smart nog att börja skrika och gråta. Då går du in och skäller ut stora syskonet. Men förmodligen har ju det här stora syskonet också varit utsatt för någonting innan. Så att just liksom våga låta båda de här sakerna finnas parallellt. Det betyder inte att du ska acceptera det fysiska våldet, men också bejaka känslan av att, ja, men att ha varit utsatt innan man lappade till.
Men då vill jag komma in där igen och säga så här, det som jag tyckte då, det är länge sedan, men det kanske bara är ännu starkare och tydligare nu, men precis som du berättar, Robert, är att du också varit fascinerad av det som pågick och att man kunde vinna makt, och då kommer vi också in på pengar, som jag, vi äger dock en ekonomipodd, men just det här att det jag kunde märka var att man vann framgång tillfälligt. Jag menar, många av dem som man nu, i och med att det finns sociala medier och Facebook, och ibland så då och då så tar man en sån här gammal sökrunda liksom, och då ser man ju ofta att de som var de tuffaste, och då i det fallet så var det ju 99,9% killar som slogs och levde rövare och var tuffa som 17 och sådär, så ibland önskar man att man nästan hellre hade det minnet kvar än hur de ser ut nu, liksom 25 år senare, att det har ju sällan gått särskilt bra. Men jag tänker också för kids då, så kan man ju vinna, man kan ju vinna ganska mycket snabbt, även om det inte är hållbart, men det vill säga kanske inte att man går så långt som att man rånar folk och håller på, men det ligger ju, kriminaliteten och våld ligger ju väldigt väldigt nära varandra. Och, ja, det och just det här att om man är framgångsrik, man är lite tuff, man liksom, så finns det väl ändå ett fönster där man begår, om man nu är våldsam, så kan man ju faktiskt tjäna på det rent krasst med pengar. Man kan få maktpositioner inom företag eller inom restaurangbranschen, som är väl det kanske mest klassiska, eller liksom att
man kan få skriva liksom, böcker.
Man kan få precis bara en sån sak. Nej, men vad är en reflektion på det? Alltså, jag tänker för du och Robert som har barn. Jag hade ju många kompisar som kortsiktigt liksom blev ganska framgångsrika på grund av att de var jävligt tuffa. Liksom. Mm. Och ingen vågade gå emot dem. De vann liksom framgång i sin business genom att folk inte vågade säga nej. Liksom.
Ja, men det är väl bilden av en framgångsrik entreprenör. Det är väl någon som är liksom aggressiv och målmedveten och får sin vilja igenom och ibland ganska okänslig, liksom är beredd att göra uppoffringar både för sig själv och på andras bekostnad. Liksom.
Och frågan är om vi ska acceptera det. Precis. Att det alltid har varit så. Är det så att ska vi belöna? Och det är som Robban säger också, sa lite tidigare, att det är också det att det räcker med att du har varit riktigt dum i huvudet och så skärper du till dig. Och då är det nästan som att du är bättre än de som har skött sig hela tiden.
Man gör den där Askungen-resan på något sätt. Och reser sig i sista ronden.
Och det är liksom...
Och då är allt förlåtet på något sätt.
Exakt, då är allt förlåtet. Och det har lönat sig jämnt. Vi är också alla liksom i någon slags ålder. När vi har växt upp också med att alla våra så här filmhjältar och sådär. Det har också varit... Jag menar, Rambo är väl kanske ett av de bästa exemplen. Han har haft det jättetufft. Mm. Han har varit i ett krig. Han kommer tillbaka... Och det dög ändå inte. Så det är så jävla synd om honom, så han dödar jättemånga fler. Och det är liksom också, allt, det är så mycket, det är så på små, i liksom populärkultur, alltså överallt, det lönar sig alltid, och i verkliga livet.
Men jag känner inte igen den här beskrivningen alls. Jag skulle säga att kortsiktigt lönar sig kanske, men skulle jag titta på min klasslista eller liksom från skolan, så skulle jag säga de där som hade högst i status då, de coolaste tjejerna och de ballaste värstingkillarna, om man lägger ihop deras årsinkomster tillsammans med de 20% som var de mest mobbade, mest utanför, nördarna och geekarna, så är det ingen tvekan om vem som har anställt vem. Det är ju sådana som jag som fick stryk i skolan som har statusen 30 år senare jämfört med de som hade statusen. Det är ju den klassiska som man önskar man kunde säga sina barn. Så här, ja, hon kanske är den coola tjejen nu, men hon kommer sitta på ICA sen när du sitter.
Men gjorde de dig en tjänst då, med andra ord?
Nej, så menar jag inte.
Nej, men förstår jag menar.
Jag ska inte säga att de gjorde mig en tjänst. Jag har däremot haft en ovärdelig nytta av mina år som mobbad.
Oh, yeah.
Jag har lärt mig att det är inte så farligt att folk kallar för en idiot, så att jag kan göra saker som andra människor tycker är jävligt idiotiskt. Andra som aldrig har utsatts för det, som tonåring, kan ju få panik när man ser sig. Tänkte säga upp mig från mitt starta eget. Två grannar man inte ens känner sig. Det låter farligt. Men jag är så van att folk säger att jag är en loser hela tiden. Så om folk säger det om något nytt jag gör, då tänker jag bara, det har jag hört förr. Det danar inte mig. Ja. Men är det så att vara en våldsam person, funkar det i längden? Eller är det någonstans vid 25 då de slagpåsarna går i kapp?
Men det är inte så enkelt. Liksom. Alla som var tysta och snälla i plugget har det ju inte heller gått bra för.
Nej.
Alltså det finns ju många vägar till framgång, och det är ju liksom, kan du gräva ur flera verktygslådor parallellt. Ansträngde du dig som jag gjorde från och med första terminen i nian, så blev ju jag belönad ganska snabbt och kunde sen skaffa mig goda betyg, för jag var ju den här som man inte förväntade sig det av. Så att jag fick ju orimligt höga liksom betygshöjningar. Så att om man ser sig om liksom, i programlederiet, i föreläseriet, i böckerna som står på ICA, i bokhyllorna där. Liksom, det finns väl rätt många med rätt rejäla våldserfarenheter som finns där. Så att det är en väg till framgång. Och samtidigt apropå liksom, revanschen hos de mobbade, de nedtryckta i skåphallarna och sådär. Ja, men där har vi ju haft en utveckling av näringslivet och liksom som har givit en annan väg. Och liksom det är väl många komiker som vittnar om en liknande uppväxt. Liksom. Men vi kan ju inte underskatta samtidigt liksom att våldet fortfarande belönas. Mm. I vuxna relationer, i professionella relationer, i liksom Musse blir inbjuden att prata om nästan vad som helst. För att han är känd. Och för att han också representerar en väldigt liksom typisk stereotyp manlighet. Med sin liksom professionella fullkontaktskampsportserfarenhet. Och samtidigt är en mjuk kille med schyssta värderingar som ifrågasätter sig själv och sitt eget mobbarskap och sitt eget sätt att utöva sin manlighet på. Den kombon, den är en bra väg till framgång.
Mm.
Alltså så här, skapa den här liksom, att bara vara en värsting, ja, men du kan inte ens bli en framgångsrik kriminell om du bara har våldskapital.
Mm.
Du måste ju ha en annan förmåga också.
Ja, det är otroligt intressant. Det här är ju liksom, jag känner hur hjärnan liksom drar igång och man svävar iväg i tankarna. För det är ju otroligt mycket sådär, precis som du säger, att det finns ju från alla kategorier. Men då tänker man ju så här, hur borde det vara då? För att det går inte att låta bli nu ändå att prata om gängkriminaliteten idag och hur utvecklingen har blivit med våldet, att det har blivit så oerhört mycket otäckare. Och jag kan ju känna själv nu, sådär, jag ska väl säga att jag inte har varit direkt utsatt, men två saker. Det ena är ju liksom att man vill känna sig trygg när man sitter på bussen eller sådär. Men jag menar, jag säger ju inte åt mina barn, jag menar, är det sent så tycker jag inte man ska sitta på tunnelbanan eller att man ska ta de här grejerna. För att man har ju, jag har blivit rädd som pappa, sen tråkar alltid Charlie mig för att jag är en sån hönspappa. Men det är ju ett faktum att sent på kvällen när det är mörkt så och just när man inte har det här kapitalet. Min son har aldrig varit i närheten av någon våld. Han har spelat hockey och sådär och haft fysisk kontakt.
Det är ju så jävla intressant att inte det är våld.
Och han är så här anti, han är, det värsta han vet är machosnubbar liksom. Han är verkligen ingen sån. Och han skulle ju, jag menar, om det kommer, jag har ju sagt till honom, kommer det fram något gäng eller någon som vill robba dig, släpp allting bara. Liksom. Försök inte göra motstånd, säger jag. För jag tänkte på vad du sa, Robban, där, att du vill att så här, sätt fram foten, våga sätt emot. Men jag menar, nu är min son äldre, så nu, liksom, men jag skulle ju aldrig rekommendera åt honom att så här, säg liksom, sätt
emot. Det beror ju på, är det liksom en kniv eller ett helt gäng inblandade, då hoppas jag att de springer. För Guds skull.
Ja, men det,
eller skriker, men det, mitt standardsvar brukar vara tips som aldrig funkar. Är det någon som försöker råna dig, skrik det högsta du kan om det finns folk i närheten. För de flesta blir tysta.
Ja, men det är bra. Sen var min andra grej. Och det var just det här som jag känner att det är också, det finns ju, som jag kan tänka mig att ni känner då, Robert och Mussen då, att i en situation där man ser någon bli utsatt, det är ju, lyckligtvis har jag inte varit med så många gånger när man har sett det, men att jag vet inte om jag skulle, det är ju lätt att jag kan sitta här och säga, skulle jag se en tjej få en smäll eller se någon våld, att jag bara skulle vara en rättskaffens man och gå fram och bryta och sådär. Men jag vet fan inte om jag skulle våga det liksom. Mm.
Nej,
och där tänker jag att ni ändå har kanske en fördel, för ni vet ju att ni har, alltså att med den pondusen det innebär att ni sannolikt kan försvara er och liksom kunna övermanövrera en sån snubbe. Så kanske ni är ändå på det sättet också.
Det är inte bara... Jag var i en sån situation förra sommaren, tror jag det var. Eller om det var förra till och med. Där det var en kille... Jag satt och fika utomhus på ett förortstorg nära där jag bor. Och så var det en kille som stod och skrek på sin tjej. Och så här uppenbart våldsbenägen. Lutade över henne och liksom väldigt, väldigt hotfull och sa att han skulle ge sig på henne och så här, om hon fan inte skärpte sig. Hon satt och var skiträdd. Och till sist så sa hon, lämna mig i fred, och så började han gå och så kom han tillbaka och då ropade jag åt honom liksom, hallå, liksom, hörru. Hon sa åt dig att lämna henne i fred, det får du respektera. Och då vändes ju hela hans aggressivitet mot mig istället. Så att det var ju ett sätt liksom på något sätt att avleda honom. Sen, min förmåga där, det var ju att jag har viss kompetens i att avväpna den typen av hotfulla situationer. Därför att jag vet vilken typ av beteende som gör honom osäker. Och det är ju inte att jag reser mig upp och liksom är beredd att liksom övermanna honom. För i en sån där situation när någon är övertänd, ja, men det kan bli så fruktansvärt. Även om jag skulle klara mig så skulle det kunna bli ännu otäckare. Utan jag satt ju kvar och drack mitt kaffe tills han tog min kaffekopp och slog sönder den och gick sin väg. Men då hade ju hon försvunnit redan. Så att det var ju, och där tror jag, där, det är en annan kompetens än att slåss. Jättemånga tjejer är jätteduktiga på att avväpna manlig hotfullhet. För att de tyvärr har arbetat upp en kompetens inom det området. Så att, och där är ju återigen våldet som språk. Liksom. Hur möter du den typen av hot om våld? När någon uppenbart liksom, fylld av adrenalin som redan är skitförbannad. Och så har man dessutom dragit ner byxorna på honom genom att visa för honom att vi ser vad du gör mot din tjej. Och det är inte dig det är synd om. För det är ju det han känner. Att hon är oschysst och orimlig mot honom.
Men i det här fallet så var ju det jättebra att du hade den, vad ska vi säga, självförtroendet eller vetskapen.
Jag var livrädd. Jag var jätterädd.
Ja, fast du vågade ändå säga något. Du tog ju ändå tag i situationen.
Ja, man kan ju inte vara en liten lort, som Astrid Lindgren skrev. Men jag förstår att det inte är alla som kan göra det.
Nej, precis.
Men jag tror inte att det har att göra med...
Det var inte antalet timmar på mattan, tror du, som avgjorde...
Nej, i alla fall inte. Alltså, om man tänker att vi ligger ner på mattan så är jag faktiskt värdelös. Så att det är inte... Alltså, på ett sätt... var det ju det, men det är ju också det här liksom, hur hanterar en aggression, och i den där situationen kände jag mig att jag i alla fall hade en tillräcklig baskunskap för att våga ta den risken att få stryk liksom, eller att slå någon så att han skadar sig, vilket jag absolut inte ville, och dessutom satt jag och väntade på min son, och det sista jag ville var att möta honom antingen med blodigt ansikte eller blodiga knogar, båda hade varit lika jobbigt. Men
du beskriver ju ändå någonting som liksom jag går igång på. Jag vill leva i ett samhälle där jag är beredd att stå upp för det som är rätt och riktigt utan rädsla för, alltså att göra den där kalkyleringen. Mm. Hur kommer det gå för mig om jag, alltså sen tror jag mycket så instinktivt, det kan man känna efteråt, hur fan hittade jag modet till det, eller tvärtom, varför sa jag ingenting? Jag blev så chockad över att det ens hände, men tittar man på så här, vill jag ha någon kompetens om våld? Jag vill jag åtminstone vara tillräckligt orädd för det fysiska för att följa mina värderingar även när det skorpar till sig och någon är arg eller har rejäla överarmar eller är en decimeter längre än mig. Det vill jag ju ändå kunna säga, fast fel är fel, gå härifrån liksom. Utan men, att jag tänker,
jag
vågar inte
jag
säga
det. Jag håller helt med dig. Jag är inte säker på att jag klarar av det där när det väl smäller. Och jag tror att, jag menar, där vi började prata om liksom, Mattias började prata om så här, liksom, kriminaliteten och hur det ökar och sådär. Alltså det är inte jättemånga människor som utsätts för det, skulle jag säga. De är inte många. Det är ju bara det att det liksom finns, liksom människor som lyckas liksom sätta det på agendan just för tillfället, och framförallt är det politiker. Och jag menar, det är inte de, det, alltså jag ska inte på något sätt förminska det de utsätts för, eller att det är vidrigt eller jobbigt eller dåligt, men det är inte någonting som vi går runt och egentligen tror jag behöver oroa oss jättemycket för, utan det är det här som pågår hela tiden. Och det är liksom också någonting vi jobbar, liksom skriver mycket om i boken, att det liksom, det finns liksom ganska mycket hela tiden ett tyst hot om våld i massa situationer, framförallt bland män och män emellan. Och i det då liksom kan man så här sätta ljuset på det där kanske egentligen ingen skulle slåss ens en gång. Då tror jag att man börjar göra skillnad. För att det behöver finnas det där i oss hela tiden, att vi ser så här, vad handlar det här egentligen om? För att jag upplever massa gånger att jag har sett så här, folk beter sig hotfullt fastän alla vet att ingen skulle slåss.
Nej.
Men till exempel, jag tror att det är tillfällen som, ett saker som jag har varit med om där jag märker att till exempel, jag är med i ett tv-program där det finns komiker som ska driva mig. Och då utifrån att de vet då att jag har i kampsportsbakgrund, då är de lite schysstare mot mig än de är mot någon annan. Och när kameran stängs av säger de så här, var det där okej? Var det okej det där? Och jag tror att vet du, det sjuka är att och det här är en sak som jag börjar tänka på sista tiden, är att jag tänker så här, att jag tror att någonstans vet de att jag skulle förlora så mycket på att slå in ansiktet på dem. Men eftersom det kanske finns en liten möjlighet att jag gör det, så är det så här, då kan man ju tycka så här, ja, vad ska de göra? De kan ju anmäla mig, eller du vet, släpa mig i gruset. Problemet är att då finns det också, tänker jag, en liksom ganska väl etablerad manlig tradition om att det gör man inte mot någon. För då kommer ju de också. Det är som att för det första blir de förnedrade om jag slår in ansikte på dem. Sen blir de förnedrade om de är de personer som går och skvallrar. För det gör man ju inte heller. Håller ni inte med mig? Ligger inte någonting i det? Jag tror att det, då blir det någon
slags... Jag säger inte att jag har fel, det är bara långt ifrån min verklighet.
Jag tror att det är någon dubbelförnedring skulle det vara i det. Att vara den som blir utsatt. För då ska du också dra det vidare. Då har du också varit en liten jävla fegis.
Ja. Och, nej, men sen,
och jag tror att det är så jäkla väl etablerat det där. Alltså det finns i vår liksom ryggmärg på ett jäkligt ofräscht.
Men det kommer väl också av alla som du pratade om Rambo tidigare. Jag tänker också på så här, jag följde slaviskt den här serien 24 när den kom. Och då går man ju så här hemlig dröm. Tänk om man vore som Jack Bauer liksom. Han är ju liksom, ingen kommer åt Jack Bauer. Och han är inte våldsam.
Apropå äga sitt som... space liksom.
Ja, ja precis. Han går inte runt och slår någon människa på käften överhuvudtaget. Men däremot så gör han det om han blir attackerad själv. Alltså det är mycket serier vi tittar på. Alla hjältefilmer. Och alla skvallrare som du säger. Så här, man är ingen råtta och du vet hit och dit. Så där. Som du är inne på, Musse. Där. Alla de här grejerna matas vi ju med hela tiden.
Men när har vi inte berättat sådana historier, måste jag fråga. Mm. När har mänskligt berättande, mänsklig litteratur och mänskligt drama inte innehållit sådana här historier?
Nej, säkert alltid.
Och med till undantaget för den perioden vi hade med liksom grekiska romer och så här hybris. Man ska inte tro gudarna också... straffar den som tror att han kan roffa åt sig. Liksom.
Nej, gudarna straffar den som tror att de kan undvika sitt öde. Liksom. Det är väl det som är grejen med grekiska dramer, att man börjar med att få höra. Det är väl liksom kören som berättar för publiken vad som kommer att hända. Och sen är det en lång berättelse om någon som försöker undvika det.
Ja. Ja.
Och helt. Men, nej men apropå det där liksom med min trygghet, vilket samtidigt som jag var livrädd som gjorde att jag vågade ingripa i den situationen. Ja, men i den kontexten så förstår jag aggressivitet och har en idé om hur jag ska hantera det. Men jag tror Musse är mycket skickligare än jag är på att hantera den sortens aggressivitet. I en professionell situation. Jag har haft situationer flera gånger i mitt yrkesliv. Där någon har rest sig över mig och skrikit åt mig. Och varit oerhört hotfull. I en professionell situation. Och då slår min hjärna över. Då är jag med den här killen som hotar sin flickvän.
Mm.
Så här, och då börjar jag tänka på, okej, hur har han benen? Liksom, om man lappar till mig nu, hur får jag omkull honom på ett sätt så att jag oskadliggör honom. Utan att skada honom så att det blir problem på riktigt. Liksom. Min hjärna går in i liksom en helt annan situation.
Ja.
Och därför så blir jag också tyst.
Mm.
När någon i en professionell situation reser sig över mig. En man. Och blir riktigt jävla hotfull. För att dominera mig. Då blir jag tyst. Och så börjar jag, liksom, kan jag inte hålla borta min hjärna som börjar tänka på... Hur ska jag hantera fysiskt våld i den här situationen? Samtidigt som jag intellektuellt vet att det kommer aldrig att hända.
Mm.
Så istället blir jag tyst och uppfattas som defensiv. Och det där gör ju Musse mycket. Han kan hantera vad jag har sett sådana situationer briljant.
Mm. Alltså, hörni, boken heter Våldet. Säg någonting, vem är boken till för och vad kommer man få? Inga enkla svar låter det som direkt, va?
Nej, jag skulle inte säga att det finns några svar överhuvudtaget. Vi håller på att vela fram och tillbaka om det tycker det ena och tycker det andra. Och jag skulle säga så här att vi började skriva boken lite klumpigt om andra män. Och deras, att vi hade mycket åsikter om andra mäns våldsamhet och sådär. Och så kände vi att det här blir en jävligt tråkig bok. Och vi hade gjort långa intervjuer och skrivit ner dem. Och sen så började vi fundera på så här att och det vi pratade om oss själva, och då kände vi att det fanns ju supermycket, nästan mer material till den här boken när vi bara pratade om oss själva. Och det var liksom där, så det är en väldigt självupptagen bok på alla sätt och vis, men den är väldigt också självkritisk, skulle jag vilja påstå. Och för oss blev det liksom lite en bok som vi kanske hade längtat lite grann efter själva, att liksom få läsa tidigare, för att vi har varit så mycket i den här diskussionen i över 30 år har vi haft den här diskussionen på ett eller annat sätt.
Jag tycker det är befriande att någon pratar om om att man kan fortsätta prata om ämnet. För det är så lätt att säga våld. Ja, vilka är emot? Ja, alla är emot. Ja, klart. Nästa
det
fråga.
Det här är så bra. Det var så det började. För vi satt, jag var med i en panel i Almedalen. Robban satt i publiken. Och det var liksom så här, Botkyrka kommun anordnade, det var ett våldspreventivt arbete. Och då är det så intressant, för det är alltid det goda våldet som pratar om det onda våldet. Då. Så det står poliser där och pratar om det onda våldet. Och bara där rimmar det ju lite dåligt, tycker jag. Det är ingen som uttrycker sig på det sättet, men det är så det ser ut. Alltså polisvåldet ska ju representera det goda våldet då, men det är fortfarande våld.
Och då ska man ju säga, det är inte bara polisvåldet, utan det är ju faktiskt våldsmonopolet. Det är svårt att bekämpa kriminalitet om du inte har några maktmedel. Om du inte får brotta ner någon och sätta handfängsel på dem. Om du inte, liksom, om du inte får låsa in folk. Och det där är ju som att vi blundar för. Att vi har liksom en och det går ju, och det var nog jättemycket det som drev oss. Alltså, men vi är jättemånga människor som är oerhört negativa till olika former av våld. Men samtidigt lite omedvetet hyllar andra former av våld. Nej, men det är liksom all förändring i samhället som, tror jag, som vi upplever som positiv. Liksom, utökade medborgerliga rättigheter, liksom, ja, men, liksom, fackföreningsrörelsen, bättre arbetarskydd. Allt det har ju funnits ett våldshot någonstans i bakgrunden. En svart, liksom, den amerikanska medborgarrättsrörelsen tror jag inte hade kommit så långt som den gjorde på 60-talet utan svarta pantrarna, utan liksom Black Muslims, utan Malcolm X, liksom folk som faktiskt utnyttjade sin rätt att bära vapen. Och den svenska liksom arbetarrörelsen och socialdemokratin, där hade ju hotet från revolutionen och liksom upproren i Sovjet och på andra ställen, liksom Ryssland innan Sovjet. Men så att Det finns ju goda effekter, men det är ju samtidigt en fråga om perspektiv. Jag tror ju liksom jättemycket av terrorism är ju liksom, det är ju folk som tror att de jobbar för ett bättre samhälle mot en orättvisa. Så att i grund och botten så rättfärdigar vi alltid vårt eget våld och framställer andra som fruktansvärt.
Det är intressant alltså. Det är ju, ja, det är jätteintressant. Och bara vi nu, bara på det här samtalet som jag säger, så går ju liksom hjärnan igång och man börjar tänka på liksom.
För förstår som du säger, hur det har varit för oss att, liksom,
stackars.
Ja, jag kan tro det. Men då ska man göra så här, då ska man gå in, det är förlaget Volante som har gett ut boken, den heter Våldet och finns ju där böcker finns att köpa. Så att det tycker jag att man ska göra.
Ja,
väldigt, väldigt
intressant
snack. Ja, verkligen ett bra snack tycker jag. Och super, super tack för att ni kom till våran podd.
Tack så jättemycket.
Tack så mycket.
För att vi fick.
Ha det gott. Och vi, Charlie, nästa vecka är vi på gång igen.
Ska vi köra nästa vecka?
Ja, det är klart vi ska.
Okej, okay, då gör vi det. Ja, bestämmer bra. Vi det nu.
Hörs då.
Vinka.
Hej, hej.
Hej.
Podplay.